Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här avsnittet innehåller skildringar av särskilt grovt våld mot barn och sexuellt våld mot barn. Om du är det minsta känslig för sånt innehåll så lyssna absolut inte på det här avsnittet. Varning också för att jag kommer att slakta det franska språket. Olösta mord, flickan i paketet. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av David Oskarsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Du hittar kontaktinformationen i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Och det här gäller alla fall som vi någonsin har tagit upp. För vi vill ha era teorier. Vad tror du hände? Den här historien utspelar sig i Belgien. Närmare bestämt befinner oss i huvudstaden Bryssel. Och året när den här historien kommer att ta sin början är 1897. Under 1800-talet växte Bryssels befolkning lavinartat. Det var kanske 80 000 personer i början av 1800-talet. Och det var 625 000 i slutet av 1800-talet. Det hade väldigt mycket att göra med att Belgien skapades 1830. Man splittrade då Nederländerna. Större delen av Belgien beboddes av romerska katoliker och till del av franskspråkiga valloner, medan nuvarande Nederländerna huvudsakligen var protestantiskt och utan franskspråkig minoritet. Att Bryssel blev Belgiens huvudstad, det här nya konstgjorda landet, det ledde både till tillväxten och till massor av monumentala byggnader. Till exempel Bryssels börsmarknad från 1873, Justitiepalatset från 1883 och Heliga Marias kungliga kyrka 1885. Under 1890-talet blev Bryssel en pionjärstad för Jugendstil, eller som man säger utlandet Art Nouveau. Den karaktäriseras av innovativa lösningar med exempelvis järn och glas för att skapa känslan av mer öppenhet inomhus. I maj 1897 hålls den internationella utställningen i Bryssel där 27 länder deltog. Utställningen besöktes av 7,8 miljoner människor. Det var en väldigt bra marknadsföring för Belgien. Men det här avsnittet handlar varken om konst, arkitektur eller bildningar av nya länder. Det handlar om två olösta mord. Några månader efter att den stora utställningen gick av stapeln i Bryssel föds en liten flicka i staden. Det är den 17 september 1897 och flickan får namnet Jeanne van Kalk. Hon kallas dock ofta för Joanna. Eftersom franska är svårt kommer även jag att kalla henne för Joanna. Joannas mamma heter François van Kalk. François har haft en utomäktenskaplig affär med mannen som är Joannas pappa. Hans namn finns inte med i någon källa som vi har hittat. Det vi vet om Joannas pappa är att han arbetar som typograf, alltså på ett tryckeri. Och det är tryckeriet för den stora tidningen Le Soir. Vi vet också att pappan aldrig erkänner Joanna som sitt barn. Han har inte någon som helst relation med sin dotter. Tyvärr verkar mamma François inte heller ha särskilt mycket relation med Joanna. Joanna växer nämligen upp hos sin mormor och morfar. Hon träffar dock sin mamma regelbundet, någon timme här och där. Ofta i sällskap med morfar. Morfar arbetar vid spårvägen dagtid och ofta som biljettkontrollant. Biljetterna kontrollerar han på en teater på kvällarna. François bor ungefär 6 minuters promenad från sin mammas hem. Det är lite oklart varför Joanna inte bor med sin mamma. Men kanske hade mamman inte råd att som ensamstående förälder försörja sin dotter. Och kanske behövde hon arbeta väldigt många timmar för att få ekonomin att gå ihop. Men det här är ungefär allt vi vet om Joannas uppväxt eller om familjen van Kalk. Den 1 oktober 1901 föds en annan flicka. Hon döps till Annette Belot. Det vi vet om Annettes familj är att hon har minst en storebror och att hennes pappa arbetar inom bronsindustrin. Jag kommer att återkomma till Annette Belot. Det blir den 7 februari 1906. Joanna är 8 år gammal. Klockan närmar sig 17.30. Joannas morfar är hemma mellan arbetet vid spårvagnen och arbetet vid teatern. Just den här eftermiddagen är Joanna orolig över att morfar ska komma hem för sent. Det kommer nämligen att leda till problem eftersom de ska hem till Joannas mamma. Hon säger till sin morfar att om han kommer hem för sent så kommer François att bli orolig. Därför tycker Joanna att det vore bättre om hon får gå till mamma själv. Morfar och mormor diskuterar den här saken. Det är ju bara 6 minuter från deras hem till mamma François hem. Morföräldrarna beslutar att Joanna för allra första gången får gå hem till sin mamma själv. Hon har alltså aldrig gått dit ensam tidigare. Hon tar farväl av mormor och morfar och går iväg. När Joanna går har hon på sig en rutig klänning med ett vitt förkläde över. Hon har även på sig en blå hatt av ull över sitt blonda hår, vinterkängor i läder samt en blå ärtrock. En ärtrock, eller en ärtkappa, ser ungefär ut som en skepparkavaj. Enligt den brittiska sjöfartstidskriften The Mariner's Mirror från 1975 härstammar termen ärtkappa från det nederländska ordet peker, eller pjacker, där pi betyder namnet på det tyg som ärtkappor är gjorda av, nämligen ett speciellt tyg av grov vävnad i blått. 8-årig Joanna går iväg, men hon kommer aldrig fram till sin mamma.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
En kvart innan midnatt, ungefär 6 timmar och en kvart efter att Johanna har lämnat sina morföräldrars hem, görs en upptäckt. En man vid namn Josef och hans son hittar ett mystiskt paket utanför en port. Den här porten är ungefär 7 minuter från där Johannas morföräldrar bor och cirka 6 minuter från mamma Françoises boende. Josef och sonen är på väg hem från Josefs arbete på en teater. Men det är inte samma teater som Johannas morfar jobbar på. I närheten av porten där fyndet görs patrullerar polismannen Gustav van Dam. Josef får tag på polismannen och berättar om det mystiska paketet. Exakt hur paketet ser ut är inte helt tydligt. Men enligt en källa är det invirat i hampa. Det finns ett tydligt handtag. Josef leder Gustav till paketet och polismannen sticker in handen. Inuti paketet känner Gustav vad han tror är hår och hud. Han tillkallar därför sin poliskollega Pierre, Noël. Polismännen bär paketet till närmaste polisstation för närmare undersökning. Gustavs och Pierres chef, Desmet, undersöker paketet utanpå. Sedan ber Desmet Pierre att öppna paketet. Det första polismännen ser är en blå ärtkappa och en rutig klänning. Sedan ser de blod. Massor av blod. Snart inser de att de tittar på en upphackad liten flickkropp. Enligt källorna är kroppen fortfarande varm när polisen öppnar paketet. Och jag vill påminna om att det alltså är i februari 1906. Så det är inte allt för varmt ute. Kroppen är styckad. Och kroppsdelarna ligger invirade i tidningspapper. Flickans ben är avskurna, men de återfinns inte i paketet. Polismännen väcker både rättsläkaren och åklagaren. De kontaktar även pressen för att informera om upptäckten. Senare samma natt anländer 2 män till polisstationen för att anmäla Johanna van Kalk försvunnen. Exakt vilka de här 2 männen är vet vi inte, men förmodligen är de vänner till familjen van Kalk. Polisen som tar emot anmälan känner väl till flickan i paketet och han inser att männens beskrivning av Johanna stämmer väl överens med flickan i paketet. Till exempel beskriver männen Johannas kläder och hennes hårfärg. Förmodligen sker en formell identifiering av Johanna här. Men det finns ingen offentliggjord information om det. Rättsläkaren vars nattsömn har avbrutits undersöker Johanna. Han kommer fram till att Johanna har tvingats dricka stora mängder sprit. Gärningsmannen eller gärningsmännen har sedan våldtagit henne. Dödsorsaken fastställs till kvävning genom hennes egna spyor. Johanna van Kalk dog någon gång mellan klockan 20 och 21 den 7 februari 1906. Det är alltså 2,5 till 3,5 timme efter att hon lämnade sina morföräldrars hem. Rättsläkaren bedömer att mördaren eller mördarna har kunskap om styckning. Minst en av dem måste vara en läkare eller en slaktare. Johannas kropp är nämligen styckad på ett väldigt noggrant vis. Samtidigt undersöker polisen paketet närmare. I polisens dokumentation står bland annat att tidningspappret som kroppsdelarna var invirade i är dels från tidningen Le Soir den 12 och 27 januari 1906, dels från tidningen Journal de Paris. Här är värt att påminna om att Joannas pappa, som han alltså aldrig haft kontakt med, arbetar just på Le Soir. Men han verkar dock aldrig ha varit misstänkt för inblandning i sin dotters mord. Fallet väcker enorm uppmärksamhet i tidningarna. Den 11 februari, 4 dagar efter mordet, anordnas Joannas begravning. Hennes död har orsakat stor ilska och förtvivlan bland allmänheten i Bryssel. Omkring 10 000 människor närvarar vid begravningen. Folk är arga vid begravningen. De både skriker och gråter och kräver hämnd för den stackars 8-åringen. Joanna begravs på en kyrkogård som ganska enkelt heter Bryssel kyrkogård. Polisens utredning är igång med full kraft. Utredningen vill både hitta Joannas saknade ben och förstås hennes mördare. Den 16 februari, 9 dagar efter mordet, hittar en trädgårdsmästare benen. Benen är, precis som övriga kroppsdelar, invirade tidningspapper. Inte långt från det fyndet hittas även Joannas läderkängor. Även spårning med hund förekommer i utredningen, men det ger inget resultat. Även de belgiska myndigheterna upprörde över mordet och en belöning utfästs. Den är på 20 000 franc. Det är en större summa pengar och ganska svårt att räkna ut hur mycket det är i dagens pengavärde. Myndigheterna utlovar även ansvarsfrihet till den som kan komma med information om mordet och som inte har varit direkt delaktig. Det här skulle till exempel öppna upp för en passiv medhjälpare eller någon som inte har ingripit. Tyvärr ger varken belöningen eller löftet om ansvarsfrihet någonting för utredningen. Utredningen pågår länge och polisen griper en hel del misstänkta under de påföljande åren. Bland annat grips en man från Spanien och en man från Algeriet, men båda släpps och blir friskrivna från misstanke. Även en slaktarlärling grips misstänkt för mordet på Joanna. Slaktarlärlingen brukade tigga på gatorna i området där Joanna bodde och dog. Men han släpps också ganska snart. Det finns tidningsartiklar som talar om att en blodig skjorta hittades på en närliggande gata som ska ha varit av intresse för fallet, men exakt hur är inte särskilt tydligt. Kort efter fyndet florerar rykten om en läkare som borde vara av intresse för utredningen, en doktor Nysens. Men doktorn grips aldrig. Tidningarna kritiserar friskt polisens och åklagarens arbete. Det här är ett fall som i princip hela Belgien vill se uppklarat. Media beskyller rättsväsendet för att vara fullständigt inkompetent. 3 år efter mordet, 1909, får en fransk advokat vid namn Louis Frank tillgång till hela polisutredningen. Han upptäcker totalt 29 misstag som polisen har begått. Ett av misstagen är att polisen inte har förhört barn som kände Joanna och inte heller barn som var i området när de försvann. Polisen verkar inte ha betraktat barns vittnesmål som särskilt viktiga. Och här, 1909, 3 år efter mordet, kommer det fram att en jämnårig kompis till Joanna såg henne omkring klockan 19 på morddagen tillsammans med en för kompisen okänd man. Kompisen uppgav att Joanna hade sett bekväm ut i den här mannens sällskap. Den okände mannen och Joanna hade gått i motsatt riktning från Joannas.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We
anyone invite you to listen to our show?
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mammas hem. Det här spåret var antingen inte känt 1906 när mordet hände, eller så följdes det inte upp. Ja, och sen var det då Annette Belot, som jag nämnde tidigare. Två år tidigare, den 1 december 1907, ett år och 10 månader efter mordet på Joanna, är Annette 6 år gammal. Hon är ute och leker med sin storebror i närheten av deras hem. När syskonen är ute och leker den här decemberkvällen är de bara 4 minuter bort från där Joanna påträffades 1906. Omkring klockan 19 närmar sig en man barnen. Han är mellan 35 och 40 år gammal. Mannen ber Annettes bror att handla cigaretter åt honom och ger honom pengar till det. Han lovar även syskonen godis om Annettes bror köper cigaretter. Brodern går med på att köpa cigaretter för han vill ha godis. Brodern vill också ta med sig Annette, men mannen säger att det går fortare om han springer till butiken själv. Mannen lovar också att han ska passa på Annette så att ingenting händer henne. Brodern blir övertygad och springer iväg mot butiken för att köpa cigaretter utan sin lilla syster. När brodern kommer tillbaka till torget med cigaretterna är mannen borta, och det är även Annette. Nästa dag, den 2 december 1907, påträffas Annettes kropp på en äng, ungefär en halvtimmes promenad från platsen där hon lekte med sin bror. Den rättsmedicinska undersökningen fastställer att Annette blev våldtagen och sedan strypt till döds. Det är svårt att hitta information om mordet på Annette Belot, men nämns ofta i korthet i samband med mordet på Joanna. Morden sker i närtid och inom ett begränsat geografiskt område. Båda flickorna har blivit våldtagna. Det framgår inte riktigt om Annettes kropp var styckad även den. Många har spekulerat i om det finns ett samband här. Båda morden upprörde den belgiska befolkningen, och båda morden är än idag olösta. Flera musiker har genom åren skrivit och framfört visor om de två flickorna. Ett exempel på det är en visa från 1969 som heter Det hemska mordet på Annette Belot. Här är ett litet utdrag, citat. Ett hemskt skrik, ansvarsfullt och sorgset, hörs igen över vårt land. En grym vanheder och mord som får våra hjärtan att brista. Det går inte att vara tyst om det. I Bryssel, Belgiens huvudstad, spelar tårar en roll. En flicka på bara 6 år, mördad av en smutsig man. De sökte längs gator och överallt, tills de nådde ängen. Där hittade de ett liggande barn. Jag strypt och dödade utan tvekan. Människor såg fortfarande lidandet i barnets ansikte. Det var så sorgligt. Dog som en martyr. Det var vanheder rakt igenom. Farväl Annette, du söta lilla flicka. Du som så grymt rycktes ifrån oss. Små änglar som bor ovan dig erbjuder dig en martyrs krona. Slutcitat. Jag finns på X och på Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. Så lätt att hitta. Om du tycker om olösta mordmysterier, vilket jag tror att du gör eftersom du lyssnar på den här podden, så finns det några fler i mina andra True Crime-poddar. Jag tar upp olösta fall i Seriemördarpodden, Palmemordet och Massmördarpodden. Och jag gör det även i Mördarpodden, som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Där har vi precis gjort ett jättestor serie om ett väldigt spännande olöst fall. Det är 2 nederländska flickor som försvinner i Panama 2014, Chris Kremers och Lisanne Fron. Vi har gjort 10 långa avsnitt om det här fallet. Chris och Lisanne försvann, men delar av dem har hittats. Och det är då fallet blir riktigt, riktigt, riktigt komplicerat. Så lyssna på Lisanne Fron och Chris Kremers i min podd Mördarpodden. Du hittar den där du hittar olösta mord. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. Simwaypodcast@gmail.com. Den adressen gäller alla mina poddar. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här avsnittet. Tack till David Oskarsson som har klippt det. Och ett extra tack till David för allt jobb han gör med den här podden. Det är David som gjort det möjligt för podden att komma ut en gång i veckan konsekvent, och det tackar jag verkligen för. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Hela låten finns på Spotify och på YouTube. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.